Ja, det är en förmån att få predika även i sommartider och samlas i gudstjänst och öppna biblarna, läsa Guds ord och dela gemenskapen. Ska vi se om vi kan få fram det här första. Mitt tema för min predikan i den här söndagen har jag valt att kalla skapelsen och hoppet. Jag har redan läst ett inledningsord om hur psalmisten upplever Guds skapelse. Igår upplevde vi regnvindar och dunder och brak. Och idag upplever vi solsken och värme. Vi behöver inte ha några lampor på med tanke på att det blir sämre bilder på det. Sommar är det. Och idag är det en viktig dag i almanackan. Det är sommarsolståndet. Årets längsta dag, drygt 18 timmar lång. Det finns en kändis som fyllde 100 år nyligen. En världskändis som förknippas mycket med Guds skapelse. Att vi alla känner igen den här mannen, David Attenborough. Brittisk journalist som var med från TV:s början på 50-talet i England. En av alla första sändningarna var ju en av hans program. Och sen har jag varit med då under dessa alldeles år. Och nu har han fyllt 100 år och fortfarande förknippas han med Guds skapelse. Fantastiska program. Går ständigt på TV. Känd över hela världen. Jag tror ingen 100-åring idag är mer känd än David Attenborough. Hans stora resurser, ett av världens största TV-bolag bakom sig, kan köra med den bästa tekniken, färg-TV när det kom. Alla möjliga högteknologiska kameror, HD, utrustning, stora team, varit uppe på berg och nere i djupen, havsdjupen. Han har varit uppe i träd i Amazonas och filmat grodor och ja, allting han har gjort. Och han har ett ord som han upprepar gång på gång i sina program, ett ord som irriterar mig otroligt mycket. Och det är evolutionen. Inte bara evolutionen i största allmänhet, utan evolutionen med stort E kan man säga. Det som driver utvecklingen, det som får allt att förändras enligt vissa lagar. Eller lagar, ja. Jag vet inte. Han sa någon gång i en intervju att han kan inte tro på Gud därför att det är så mycket ont i världen. Det är så mycket onda delar i skapelsen. Han är miljökämpe, naturvårdare och bryr sig verkligen om skapelsen. En annan David i Gamla testamentet, kung David. Han skriver så här då i sin psalm, psalm 8. När jag ser din himmel, dina händers verk, månen och stjärnorna som du fäster där. Vad är då en människa? Att du tänker på henne, en dödlig, att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud, men ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter, får, oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havets vägar, sigar. Han skriver inte mycket om skapelsen, han skriver mycket om Gud bakom skapelsen. Han tror på en Gud bakom skapelsen. Min predikan idag handlar om att några av mina personliga tankar kring skaparen, kring skapelsen, men också människan. Och mitt perspektiv är alldeles klart. Det är min kristna tro. Och det jag förstår i Bibeln, det är inte så mycket, men det jag förstår i Bibeln, det jag delar med oss. Vår kristna tro bygger inte i första hand på naturvetenskapen. Jag förnekar inte alls naturvetenskapen, inte på något sätt. Men det bygger i första hand på vårt möte med Gud och hans ord. Och på förståelse av Gud och hans ord. Och på vår erfarenhet av Gud och hans ord. Vårt språk är begränsat. Hur beskriver man det obeskrivliga? Vår kunskap är begränsad. Vår förståelse är begränsad. Hur förklarar man det oförklarliga? Den lösning man får ta till är ju bilder, liknelser, jämförelser och kanske också poesi där man antyder och försöker uttrycka det man inte begriper, inte förstår. Och hela vårt liv är fyllt av bilder och liknelser. Jag vet inte hur dags du gick upp i morse. Men solen gick upp 3:57 enligt min almanacka. Och kväll går solen ner 22:01. Vad då går upp och går ner? En bild av jordens rörelse. Jag brukar se upp ute i fönstret, särskilt på vinterhalvåret när man ser mer av månen. Månen nu är ungefär halv, 43% ungefär, lyser den i natt. Nu ser man ju inte, men då, om man nu såg den. Ny halv var full, vadå? Månen är ju månen. Det är ett annat som rör sig, inte månen i den meningen. I alla fall inte en full och halv. Är den ny? Den är gammal. Och morgonstjärna på vintern kan man ju tycka fantastiskt om man är uppe så tidigt på morgonen man ser den. Eller aftonstjärnan. Men det är ingen stjärna, det är ju samma planet, det är ju Venus. Men vi använder ord och uttryck för att uttrycka det vi ser och förstår och förklarar någonting som är alldagligt. Och så är det också i Bibeln, men hur mycket och på vilket sätt, det kan inte jag svara på. Och ingen kan göra det heller, tror jag, egentligen. Men vi ber ju den här välsignelsen varje vecka. Herren vände sitt ansikte till dig. Herren låste sitt ansikte lysa över dig. Vad då för ansikte? Eller som Jesaja uttrycker det. Hylla honom som rider på molnen. Herren är hans namn. Ja, igår såg vi Herren rida på molnen. Med dunder och brak och blixtar. Men då rida. Och Mika skriver så här: Herren lämnar sin boning. Han stiger ner och går över jordens höjder. Det är bilder för att hjälpa oss att förklara Guds storhet och Guds närvaro och Guds makt och Guds skapelse, eller hur? Och det här är då ett spänningsfält. Vi lever i det, vi som tror. Vi som kallar oss kristna. Ett spänningsfält mellan vad jag kallar skap, skapelse, Guds skapelse som alltid förändras. Månen vänder sig, jorden vänder sig, växer och dör. Och det förändras, hela livet förändras ständigt. Den typ av förändring är ju självklar. Men det är något helt annat än evolutionsläraren som förklarar att den här förändringen inte är det där annars slag. Den här darwinismen, det naturliga urvalet, det omöjliga plötsligt kan hända fast ingen är bakom det. Vi tror på en skapare. Men, och det är kanske ännu svårare egentligen, vi tror också på människan. Att människan är något annat än det andra skapade, resten av skapelsen. Och det här blir kontroversiellt i samhället. Där om man tror så som jag tror då, och kanske du också tror, delvis i alla fall, så blir man på något sätt udda. I samhället där det finns ingen gud, men det finns en förändring enligt evolutionen. Människan har ingen särställning av djuren, men ändå tror vi att Gud har skapat människan unik. Man blir lite tokig kanske, eller till och med samhällsfarlig, om vi vill. Och det kan man bli. Ja, herre, det här är ju knepigt, eller hur? Vi ber om hjälp att öppna upp våra ögon och våra sinnen och dra oss lite närmare dig. Att ge lite mer förståelse av vem du är och din skapelse är och vad vi är som människor i din skapelse. Herre, var med oss med din ande, jag ber. Amen. Jag har tänkt mig en predikan i sex, inte så långa punkter, men som inte var så jätteängsliga. Annars får vi ta en sån här drickapaus som jag gör i matchen. Men det ska inte behövas. Jag kanske springer ut, jag har min glas bakom dörren här, så det kanske springer ut. Man blir alldeles torr. Men torr, ja. Ja, sex punkter, snabba punkter. Ganska snabba. Skaparen, människan, det onda, hoppet, den nuvarande situationen och vad då vi i det här. Skaparen, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bibelns första ord, första mening. Och det är ett faktum, det är bara som en spik i plankan. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen, långt senare, så säger psalmisten David så här. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. En bekännelse att Gud är skaparen, att Gud styr Herren. Herre över sin skapelse. Och sen predikan som är lite mer filosofisk säger så här då. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Här har vi en insikt om Guds storhet om människans begränsning. Den Gud vi tror på och som Bibeln förkunnar är skaparen. Allt tillhör honom. Men vi människor begriper inte allt. Trots all forskning och all kunskap, trots alla teleskop och alla mikroskop och annan teknisk utrustning. Vi kan utforska Guds skapelse. Men vi begriper inte allt. Människan är begränsad, därför då? Jo, vi är ju en del av Guds skapelse. Människan, Adam och Eva. Nej, det var inte. Vi fortsätter i första Mosebok 1. Gud sa det, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havet, fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och led den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Och sen nästa kapitel, första Mosebok. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Människan skapad av Gud till hans avbild. Helt ofattbart. Men det visar att människan är något annorlunda än resten av skapelsen. Gud satte människan som förvaltare av sin skapelse. Till att härska över allt som finns på jorden, till att bruka och vårda Edens trädgård. Och här har vi ett slags ideal till var i begynnelsen. Vi kan ju se dofter av den, eller lite glimtar av den när vi läser med berättelserna i början av Bibeln. Allt är gott, mycket gott i Edens trädgård. Människan i Guds perfekta skapelse. Människan i personlig gemenskap med Gud, sin skapare. Den här bilden av Gud vandrar i trädgården i aftonsvalkan. Med Adam och Eva. Människan som Guds medarbetare i att vårda, ta hand om skapelsen. Det var ganska många år sedan såg jag någon glimt på tv om drottningen Elisabeth. Hon levde fortfarande då. När hon gick i sina stora trädgårdar. Någonstans vid en cirkas eller någonting. Och hon hade sin trädgårdsmästare med sig. Och tillsammans, hon bestämde drottningen av England. Och trädgårdsmästaren var med och de tillsammans planerade och tog hand om de olika delarna av trädgården. Ungefär så kan man tänka sig Gud vandra i trädgården med Adam och Eva. Kanske. Men så gick något snett. Något gick snett. Och Paulus sammanfattar det med några ord. Den här nuvarande tidsåldern med den nuvarande onda tidsåldern. Det är Paulus sammanfattning av nuläget. Man skriver också så här: allt skapat har lagts under tomhetens välde. Hopplöshet, missmod, meningslöshet, tomhetens välde. Och Johannes skriver så här i sitt första brev: vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Sjukdom, död, ensamhet. Uppenbarelseboken förklarar så här. Den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan. Han som förför hela världen. Den onde luras och förför. Människans olydnad och svek mot Gud blev från början till fallet, förändringen. Människan valde att tillfredsställa sig själv istället för att leva efter Guds plan och vilja. Människan satte sig själv i centrum istället för Gud. Och det här drabbar inte bara människan utan hela skapelsen. Och människan blev det farligaste i hela skapelsen. Inte vilddjuren, inte giftormar och giftspindlar, inte parasiter, inte virus och bakterier, utan människan. Människan som var skapad till Guds avbild för att tjäna Gud blev sig själv nog. Började tjäna sig själv, tillgodose sina egna behov, tillfredsställa sina egna begär, roffa åt sig makt, samla rikedomar, lägga under sig landområden, slå ihjäl varandra, förtrycka varandra, överexploatera Guds skapelse, fördärva Guds skapelse. Det är människan som är det farligaste i tillvaron. Människan pådriven av förföraren. Han som luras och bedrar. Här är det nattsvart, eller hur? Men det finns ett hopp. Det finns ett hopp. Hoppet till nya skapelsen. Om man tänker på skapelsen nu. Paulus skriver ganska intressant på meningar i Romarbrevet om skapelsen och människans frälsning. Han skriver så här: hopp om att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Det kristna hoppet, jag börjar här nu med skapelsen här söndagen. Det kristna hoppet inrymmer även skapelsen. Och bilderna är ju helt fantastiska som Paulus använder här. Att skapelsen under slaveri, förgängelsens slaveri. Ack så sant. Och att det väntar och ropar på, som liksom i födslovåndor på sin befrielse, på sitt nyfödande, den nya skapelsen. Och redan i Gamla testamentet, Jesaja, många hundra år före Kristi födelse, så ger Gud det här löften, den här framtidsbilden. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Och det här hoppet, den här bilden, den här längtan lever kvar. Och förnyas kan man säga av Petrus i hans andra brev. Han skriver så här: men efter Guds löfte väntar vi på nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Och i Uppenbarelseboken får Johannes en glimt av det här nya. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Jag såg en ny himmel och en ny jord. till den första himlen, den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Havet som är fördärvet, ur kaos och det onda. Det fanns inte mer. Guds löfte infriat. Men hoppet, det är inte bara skapelsen. Det är också ett nytt rike, Messias rike. I Jesaja 11 så beskriver, nämner profeten det här med den nya grenen. Grenen ur Jesajas avhuggna rot. En ny kung, en ny härskare av Davids ett, Messias. Och den här beskrivningen då, på den här bilden som är uppe till höger och vänster, är en bild som fanns i många hem när jag var ung i Sverige. En brittisk, en engelsk oljemålning av William Strutt 1896. Som är en bild av det här fredsriket. Då ska vargen bo med lammet, panten ligger vid killingens sida, kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras unga ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen, spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Vilken bild! Hav är inget hav utan vatten. Havet måste vara fullt av, och kunskap om Herren ska bli lika, lika uppfylld i det här fredsriket, fridsriket. Och Johannes i sin uppenbarelse blickar in i fick bilder av det här framtida riket. Och det är bilder som är svåra att förstå ibland, men jag ska bara ta, plocka fram dem så lite snabbt. Han ser en ny himmel och en ny jord. Den heliga staden, den nya Jerusalem, kommer ner ur himlen från Gud, bruden, lammets hustru är det. Gud tar sin boning bland sitt folk. Herren Gud är stadens, brudens tempel. Guds och lammets tron står i staden. Inga tårar, ingen död, ingen sorg och klagan, ingen smärta. Och all jordens härlighet förs in i staden. All jordens härlighet. Och en flod med livets vatten, livets träd som ger hälsa åt folken. Det är ni. Och Guds tjänare, Guds folk ska vara kungar i evigheters evighet. Nu kommer vi till punkt nummer 5, den nya stationen. Alltså två bilder här, det är två sidor av det här där jag har sagt hittills. Det ena är ju att det vackra och goda, det underbara som finns här i världen. Och det är inte lite det alltså. Skapelsen, vår, sommar, höst och vinter, växter, djur, fåglar och fiskar. Ängar, åkrar och skogar, berg och dalar, sjöar och åar, hav och land, soluppgång och solnedgång. Dag och natt, sol och måne, stjärnor och kosmos och mikrokosmos. Wow! Livet då? Jo, det är massor med gott i livet. Massor med fint i vårt liv. Släkt och vänner, arbete och fritid, mat och dryck, sport och kultur. Lugna hemmakvällar och spännande resor. Till exempel. Och människan då? Jo, det är fantastiskt mycket fint med människan. Hjälpsamma människor finns ju hur mycket som helst av. Initiativrika människor. Smarta människor. Uppfinningsrika människor. Det är massa bra lärare. Duktiga läkare. Skarpsinniga forskare. läkare, skickliga musiker, talangfulla författare, idoga jordbrukare, skogsägare, säkra chaufförer, piloter, inspirerande predikanter ibland, medkännande vårdpersonal, noggranna lokalvårdare, trevliga människor, goda människor, snälla människor, trofasta vänner, hur mycket som helst har gått, eller hur? Och så Guds närvaro finns ju här nu. Hans omsorg, hans trofasthet, hans stöd och hjälp, hans skaparkraft. Han håller hela universum i sin hand. Med solsystem och atomer. Hans ande som ger liv åt det döda. Kraft åt det kraftlösa. Hopp i det hopplösa. Och evangeliet, frälsning, befrielse, helande, frid i hjärtat, mening med livet, mål för livet. Tröst och hjälp i det svåra, ett framtidshopp. Men å andra sidan har vi också det onda. Sjukdom och lidande. Död. Krig och elände. Ondska och förtryck. En förorenad och febrig jord, ett döende hav. Den onde, satan, djävulen, fienden härjar i vår fallna värld, trots hans krossade huvud på Golgata. För han vet att hans tid är kort. Och människan står inför vägval här. Och det är två slags vägval egentligen. Jag vill gärna lyfta fram dem i så här slutet av publiken. Det som man i teologin kallar för den allmänna uppenbarelsen. Att Gud uppenbarar sig i sin skapelse. Att förstå att det är Gud som ligger bakom skapelsen. Det är ett vägval. Så här skriver Paulus: ty alltsedan världens skapelse har Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns inget försvar för dem som förnekar det. Typ David Attenborough. Typ Medelsvensson. Men det finns också ett annat val, annars viktigare val kanske egentligen. Och det är att säga ja eller nej till evangeliet. Frälsningen i Jesus Kristus. Och det kan man förstå i Jesus och i hans, i Guds ord. Och det är den särskilda uppenbarelsen i teologerna. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och vi som lever nu då, vi är ju, lever i spänningsfält. Alla kristna lever i spänningsfält mellan det som redan har hänt, Guds rike har kommit med Jesus genom hans död och uppståndelse, och det som ännu inte har hänt, Guds rike ska komma i full härlighet när han kommer tillbaka. Och Johannes får se in i det här med hans himmelska kontrollrum, och jag ska hoppa över det. Men det är en fascinerande läsning, Uppenbarelseboken 4 och 5. Istället ska jag gå ner för landning här och ge fyra uppmaningar till oss idag. Den första uppmaningen är att vi ska hålla fast vid hoppet. Hoppet att Gud har den yttersta makten redan nu. Hoppet om att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike. Det andra vi ska göra är att prisa Gud för det han är och för vad han har gjort och fortfarande gör. vara med i den himmelska lovprisningen som beskrivs så fantastiskt i Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5. Det tredje är att vi ska förkunna evangeliet. Markus har en liten annan vändning på missionsbefallningen än Matteus har. Han skriver så här. Jesus sa till lärjungarna: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det är ni. Och det fjärde, att vi lever som Guds förvaltare, att vi har goda och trogna tjänare. Och vi har nämnt tre saker som vi ska förvalta. Guds ord, eller Guds hemligheter som Paulus skriver. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Vi som har mött Gud och ger frälsningen, vi har något att förvalta hans ord. Det andra är nådgåvorna. Petrus skriver så här: tjäna varandra, var och en med den nådgåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Och det tredje är av vår jord. För det var så Guds tanke var från början, eller hur? När han satte människan på jorden. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Så att leva som Guds förvaltare, vara goda förvaltare, trogna tjänare, är ju att förvalta Guds ord, budskapet, nådgåvorna, framligen, och av jordens skapelsen. Jag har en bild till som jag ska visa nu och sen ska jag sluta hålla tyst. Och det är ett citat som jag tycker också är väldigt fascinerande. Bilden är en målning från 1400 ungefär av en böhmisk österrikisk konstnär, okänd. Korset, Maria och Johannes. Där skriver Paulus i Titus 2, vers 11-14. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt till den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias. Och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ser fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Att förvalta Guds rike, Guds nåd, Guds ord och vår jord. Amen. Herre, förbarma dig över oss. Jag ber i Jesu namn. Amen.